Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hej, välkomna till podden. Jag älskar mat. Jag är ingen sån där överambitiös hemmakock som googlar avancerade tekniker i timmar. Men jag tycker det är kul att laga något gott på fredagen. Och njuter såklart av en riktigt god restaurangmat. Men hur är det egentligen att laga mat i ett stjärnkök? Och vilka tips kan du som hemmakock snappa åt dig från proffsen? Det tänkte jag att vi skulle få reda på idag. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Sverige var länge något av ett kulinariskt urland. Enstaka profiler som till exempel Tore Wretman höll fanan högt, men nivån på Sveriges restauranger var låg. Men så hände något på 80-talet. Tävlingen Årets kock startade och utvecklingen vände. Idag spelar Sverige och resten av Skandinavien verkligen i matlagningskonstens högsta liga. Den som ska berätta för oss om fine dining-världen och hur det är att arbeta som kock i stjärnköken är Albin Edberg. Han representerade Sverige i Bocuse d'Or som assistent till Tommy Myllymäki med flera medaljer som resultat. Albin har arbetat på flera högprofilerade restauranger både i USA och Sverige och driver också YouTube-programmet King i köket tillsammans med komikern Johan Hurtig-Wagrell. Varsågoda, allt vill att veta om matlagningskonst med Albin Edberg.
Hej Albin, välkommen till Allt vill att veta.
Hej, tack så jättemycket.
Vi ska prata matlagningskonst av den högre skolan här idag. Precis innan lunch, jag vet inte, är det bra att liksom vara lite hungrig när man pratar mat? Eller?
Ja, men generellt är det väl det. Men sen så här, jag äter ju inte lunch liksom.
Okej, okay, alltså,
det är så. Och jag tror att det är också en liten, det var ju bra att säga det, för jag tror att det är en liten så här kockgrej liksom. Att man inte så här har den naturliga lunchrasten i sig liksom.
Nej. Men äter man då istället en tidigare middag eller innan service eller hur funkar
det? Ja, men exakt, men ofta brukar det vara så här, ja, men man käkar p-mat liksom ändå vid 3:30-4 rycket liksom.
Just det. Ja, det är precis, så det är någon slags väldigt sen lunch eller tidig middag.
Ja, exakt.
Bästa personalmaten då?
Jag jobbade med en kille en gång som sa att om man lagar tillräckligt bra personalmat så tar allt till slut oavsett hur mycket man gör. Men lasagne skulle jag säga. Det är en bra penag.
Men en god pyttipanna med lite rödbeta och stekt ägg, det är inte fel.
Det är inte fel heller. Alltså man ska ju spela de korten liksom. Det är så här, man ska inte ta ut svängarna för mycket liksom.
Nej, man ska inte krångla till det.
Nej, men det är så här, ibland har det ju hänt att någon har gjort någon sån här liten så här. Det kan ju vara jättegott också, men en sån här liten currygryta med någon fisk i liksom. Och det är lite så här. Det är ingen som blir glad för det, kontra hur glad man blir av en lasagne liksom. Nej. Det säger sig självt.
Ja, men jag hör det. Men hur började det för dig egentligen då? När väcktes ditt eget matlagningsintresse?
Nej, men det är väl... Jag kommer ifrån landet, uppvuxen utanför, jag säger alltid Jönköping, men det är ju en otrolig liksom, överdrift egentligen.
Utanför Tenhult?
Ja, farsan är från Tenhult faktiskt. Okay. Ja. Han brukar säga att det är världens bästa plats att växa upp på, för vart man än flyttar blir det bättre.
Men jag har en insikt om Tenhult.
Ja, han kan mer om Tenhult än många andra. Alltså. Men jag kommer från en liten by som heter Svartorp, det ligger utanför Huskvarna. Och där växte jag upp med min mamma, pappa och min bror i ett stort hus. Ute på landet, och där bodde min mormor och morfar, bodde en trappa ner. Mormors familjehem, liksom, generationsboende och sådär. Och jag vet att det var liksom mormors sätt att både att laga mat, men att kanske liksom mer tänka kring hur man bjuder in folk till att äta. Och det behövde inte vara att äta, det kunde vara så här, ja men nu kommer det någon och lämnar ett paket. Ja men då finns det 7 sorters kakor och kaffe liksom. Och där lagades det ju alltid mycket ordentlig mat. Liksom. Man kom hem från skolan och då var det liksom, det var köttfärslimpa eller köttbullar eller kalops eller sådär. Liksom. Det var alltid, ja men, medans ens polare kanske kom hem och värmde en Gorby's pirog liksom, så kom jag hem och så här, det fanns alltid mat och det var alltid så här, ja men när det skulle bjudas in till fest så var det alltid, man lagade en viss typ av mat, det var alltid väldigt, väldigt så här öppet och bjudigt liksom. Och jag tror det var där det började för mig. Liksom.
Har du någon så här speciell rätt som du minns som din mormor gjorde?
Ja, 100%. Alltså hennes grönsakssoppa. Lite otippat val alltså. Men det var så här, jag kunde önska mig hennes grönsakssoppa när jag fyllde år, när jag var liten. Liksom. Och sen så här, vad som var speciellt, jag vet liksom inte så här än idag. Och det är så här, det är också en rätt som jag liksom någonstans har bestämt mig för, att jag kommer aldrig laga den här själv. Liksom. För att med allting jag kan idag så skulle det kanske komma sig så att den skulle bli bättre än hennes.
Och då, vill du inte?
Då skulle liksom magin vara borta någonstans. Liksom. Men mormors grönsakssoppa, det är min favoriträtt genom alla tider.
Ja, men det är bättre att hedra mormors grönsakssoppa genom att bara låta den liksom
ja, men
vila.
Jag tänker det. Låta det få vara det minnet som det är.
Ja. Du har ju tävlat på hög nivå i matlagning, både i Kockarnas kamp på tv och som assistent under Bocuse d'Or, som ibland kallas matlagnings-VM. Men om vi börjar med Kockarnas kamp, hur var det?
Ja, otroligt roligt. Och jag tror och vet att det liksom syntes utåt, att vi var ett väldigt härligt gäng som gjorde den här sommaren liksom. Och vi hade väldigt roligt ihop. Och sen så är det ju så, och jag tror att många kanske tänker att de här tävlingsmomenten, att det är lite så här, ja, man liksom lallar lite kring det liksom. Men när vi tävlade, det var liksom superskarpt liksom. Då gick man in och bara så här, men man hamnar i någon slags grej att man alltid vill vara bättre än alla andra liksom. Och det tror jag är någonting som driver väldigt många som sysslar med liksom matlagning på en viss nivå, att man alltid vill vara bättre än the next guy liksom. Sen efteråt kommer man vara polare ändå liksom. Men sen så är väldigt lite tid av en inspelningsdag som ägnades åt tävling liksom. Det var ju mycket så här, sitta och surra, kanske över en flaska vin, kanske över två liksom. Men vi hade som sagt väldigt, väldigt roligt och jätteroliga veckor.
Mm. Du landade en fin andra plats där i Kockarnas kamp också.
Och jag kan ändå så här, när det väl spelades in, då var det så här, då la jag inte så mycket, alltså det var ju jättekul att gå långt så här, men sen så att man förlorade finalen, det var lite så här, jag bara, ja men det är vad det är liksom. Men ju närmare man kom att programmet skulle sändas, då var jag så här, jag bara, fan, skulle ha vunnit det här ändå alltså. Alltså, och sen så där då final, ja men när det närmade sig själva finaldagen och det var så här, började folk skriva till dem, fan vad kul med finalen imorgon, så fan du kommer ju vinna lätt liksom. Man bara, du säger det ja. men så här i efterhand så här, jag tror att jag har liksom tjänat tillräckligt mycket på det, även fast jag kom tvåa om man säger så liksom.
Ja men verkligen, det är väl en jättebra exponeringsyta om man då jobbar som frilanskock.
Ja du. Alltså verkligen, verkligen.
Men Bocuse d'Or, alltså det känns ju som en fruktansvärt hög nivå på allting, liksom detaljer, förberedelser. Hur förbereder man sig för en sån tävling egentligen?
Ja, alltså det ska ju också sägas här att det var ju, jag insåg det här om dagen, att det var ju liksom 10 år sedan vi tävlade då.
Så, och då ska vi säga att du tävlade med Tommy Myllymäki.
Ja men exakt, så jag var komi till Tommy som det heter på franska då alltså. assistent är väl liksom den korrekta översättningen. Så. Och vi tävlade ju i först då Bocuse d'Or Europa som det heter, som väl är inofficiella EM. Egentligen är det den europeiska uttagningen till själva VM:et 2014. Och sen då i stora Bocuse som ju alltid är i Lyon januari, ojämnt år, 2015. Och förberedelserna är ju liksom, man ska väl heller inte vara så här att den maten man lagar i tävling, den har ju liksom ingenting att göra med den maten man lagar på restaurang. Alltså,
någonting, tänker jag, att den ska gå och äta.
Ja, det ska ju absolut gå och äta, men den ska också, man lagar ju mat som ska vara så god som möjligt ljummen. För att den är ju aldrig varm.
För att den får vänta, eller?
Det ska ju presentera, det ska liksom gå runt i den här stora, stora hallen och det ska tas bilder, det är pressfoto och det ska visas upp för juryn två vändor. En av rätterna lägger man dessutom alltid på ett showfat liksom, som ska visas upp och sen så ska det tas ner från fatet och så ska det läggas på tallrik. Så, så det är ju väldigt, det är ju en tävling i logistik. Liksom. Mm, mm. Logistik och planering och att det man gör när man förbereder sig för det här är att man simulerar ju tävlingsdagen så många gånger som möjligt.
Mm.
Och där är det ju allt ifrån när du går upp i sängen på morgonen till att du kommer in i köket, till att du packar in all din utrustning. Och nu gör man ju så, det gjorde ju inte vi, men nu när man tränar för den här tävlingen, då bygger man ju kök som ser exakt ut som på tävlingsdagen.
Man vet exakt var redskapen ligger och var liksom spisen är.
Exakt, man vet exakt vilket håll kylan öppnar sig åt för att man ska kunna ställa grejer så smidigt som möjligt. Det är mycket sånt där liksom. Medan vi hade ju kanske inte riktigt de förutsättningarna, utan vi hade ju ett vanligt kök som vi satte silvertejp på för att liksom så här, ja men här tar köket slut, här får du inte vara liksom.
Jag kanske ska kalla det ljummen mat-VM då istället.
Ja,
i
det säljer ju lite sämre kan man ju tänka sig. Men och sen är det också, man får ju ofta frågan bara så här, men den där maten måste ju vara väldigt god. Så här, ja, alltså, den är ju inte äcklig liksom. Men det är ju heller inte så här, det är ju inte det godaste man har ätit.
Men det handlar om att dels att presentera olika, att visa att man kan olika tekniker.
Mm.
Men också kanske då att vara mer nytänkande kring råvaror än att leverera någonting som är jättegott. Är det så man ska
tolka? Ja, men absolut. Och att man liksom ska, för så som tävlingsuppgiften ofta ser ut, är att du får ja, men en eller två eller tre huvudråvaror. Och de ska du ju highlighta så mycket som möjligt liksom. Vilket gör att det kan bli så här, ja men en tallrik mat i tävlingen, den kan ju bestå av ett kött på tre olika sätt och sen två jättesmå garnityrer och sen en tesked med sås liksom. Och det kan vara så här, ja det där var ju otroligt liksom.
Ja, Leif Mannström kommer ju säga att det är för lite sås.
Ja, han kommer ju inte vara nöjd med mängden sås. Det kommer bara utav att jag har inte sett honom i de här sammanhangen så mycket. Nej, men
han är kanske ingen Bocuse d'Or domarämne. Han är bättre i mästarna, vad heter det, Kockarnas kamp.
Ja, men det finns ju lite så här stories om så här domare i Bocuse. Jag tror det är Marcus Aujalay som har berättat när han tävlade, ja, när det nu var, några år sedan, och där han satt och tittade, han stod och tittade på en domare, det är ju en domare från varje land liksom som är med och tävlar. Stod och tittade på domaren från något land som fick in hans tallrik med mat, och så satt han och tittade på den så här, och så tog han en bit anklever, stoppade i munnen och sen sköt tallriken åt sidan liksom.
Det är kanske inte att ta domaruppgiften på fullt allvar.
Nej, då har man kanske inte liksom, man kanske inte med i matchen riktigt.
Nej. Men okej, så man ska, när får man de här råvarorna presenterade för sig då?
Nej, men det kommer lite olika tidscykler. Så första uppgiften får du väl då kanske 3-4 månader innan. Och sen den andra en 2 månader innan någonting liksom. Och det är alltid två uppgifter liksom, som har börjat variera väldigt mycket. Innan var det ju alltid du ska laga en fiskrätt och en kötträtt. Nu har de ju mycket mer, ja, du ska laga en vegansk rätt med inslag av det här eller det här liksom. Så de försöker ju vara med sin tid liksom.
Just det. Men hur mycket det här med veganism och vegetarisk kost, hur taget typ mycket av det påverkar liksom branschen när det gäller, när vi pratar fine dining, alltså liksom stjärnkrogarna?
Jo, men det påverkar väl absolut. Sen är det väl också så här, alltså det är ju jättegott med, det är jättegott med grönsaker. Alltså så, det kan ju vara jättegott med vegetarisk mat, men det som är den stora grejen är så här, driver du den typen av restaurang som tar kanske 3-4 tusen spänn för en matmeny, känner man att det kommer vara prisvärt då om du bara har ätit grönsaker liksom. Sen är det klart, det kan ha, ja men särskilt då fisk och skaldjur bör ju absolut få en större del av sådana menyer, och det är ju inte alltid, ja men det kan ju vara en av 14 serveringar som har en köttbit på det klassiska sättet liksom. Så just, ja men mer att så här, fisk, skaldjur, vegetariskt börjar få en större del, och sen så här, ja men det är ju svårt att laga vegansk mat, säger jag. Alltså, faktiskt.
Ja, men kanske speciellt på den nivån då. Alltså att göra en linsoppa är kanske inte så svårt. Men att göra den där raffinerade veganska maten kanske är svårare.
Ja, alltså så här. Jo, men det är ju det. Och det är väl också där man hamnar då. Att så här, ja men, man ändå driver då en restaurang på en väldigt hög nivå. Och du måste få in dina gäster. Och du måste få dina gäster att betala den pengen som ändå kostar att gå på den typen av restaurang. Du måste ju laga en viss mat med en viss typ av råvaror. Så är det ju bara liksom. Medan så här, där är det kanske då mer intressant att vara så här, ja men nu har vi verkligen sourcat den bästa sparrisen, eller de bästa ärtorna, eller de bästa bönorna, eller vad det nu är. Och det är så här, man bara, ja, vilken jävla sparris det här är liksom. Där är väl en coolare grej tycker jag, om man ska prata så här grönsaksmatlagning liksom.
Mm. Men tillbaka till Bocuse d'Or då, alltså hur länge lagar man mat när man väl står där i det här köket på tävlingsdagen?
Ja, men på tävlingsdagen så lagar du mat i 5 timmar och 35 minuter. Och då efter 5 timmar ska du presentera din första uppgift, och den är, ja men, 14 portioner av någonting. Ja, men om man går tillbaka till när vi tävlade då, så efter 5 timmar så skulle man presentera en rätt som skulle serveras på tallrik med huvudråvaran fransk odlad öring liksom. Som också var så här fruktansvärd fisk. Men då hade ju den här fiskföretagen gått in och bara, ja men om ni får en säck med euro här för att köra den här, så ja, blir allt toppen liksom. Ja. Och de är ju så här, de bara, ja, skitsamma, vi kör det där bara. Och sen 35 minuter efter det så ska du presentera kötträtten då. Och då är det ju lätt att tro att, ja men då är man klar efter 5 timmar och 35 minuter, men då ska du ju, det här fatet som det presenteras på, det ska gå runt och så ska det visas upp för domare, fotograferas. Och sen då ska du lägga maten från fatet till tallrik. Vilket ju typ är det svåraste på hela liksom tävlingen. Och då har du ändå stått så här och kört i 5,5 timme och är ganska, jag vill minnas att man var ganska mör liksom. Man var ganska färdig då, ja. Och så bara, ja just det är det också.
Ja.
Fan också.
Men det känns som att de nordiska länderna är duktiga i det här med så här matlagningstävlingar på riktigt hög nivå.
Absolut. Så här, och det är väl också så här, det ska ju sägas, vilket också är någonting som så här, kanske inte jättemånga som vet det och som kanske inte tänker på det, eftersom så här, det där med Bocuse generellt är ganska litet i Sverige liksom. Det poppar ju upp så här när tävlingen precis har varit, att så här, Sverige kom si och Sverige kom så liksom. Men resterande av världen tittar ju på Norden kring hur vi jobbar med den här tävlingen, vad vi har för organisation, hur vi gör, vad vi lagar för mat. Så det är vi alltid så här, när det är, ja men, prispallen ser ju alltid ut utan inbördes ordning Danmark, Norge, Sverige liksom. Tyvärr ofta just den ordningen. eller att Norge vinner. Det, när vi har våra så här, man har ju en svensk uttagning då liksom, då kommer det ju så här amerikaner, det kommer sydamerikaner, det kommer folk från liksom hela världen för att titta på hur vi gör. Vilket man, kanske inte så många vet, men det är en grej som jag tycker att så här, det ska vi vara rätt stolta över. För att kollar man på andra idrotter vi sysslar med, så det är inte så jättemånga som kommer och kollar när Sverige spelar landskamp i fotboll för att få inspiration kanske.
Nej. Vi är bäst i stavhopp och mat,
ja,
kan man säga.
Vi har liksom valt två grejer på skalan bara.
Just det. Du har jobbat på ett par stjärnkrogar utomlands.
Mm.
Och jag är medveten om att det kan vara väldigt olika. Men hur är det att jobba i en sån här otroligt, alltså, vad ska man säga, otroligt kvalitetsdriven miljö?
Ja, men det är ju liksom, det är liksom lättaste sättet att så här beskriva det på. Alltså det ställs ju otroligt höga krav liksom. Och oavsett vem du är, om du inte kan leverera de kraven, då kommer du liksom då kommer du åka ut liksom. Mm.
Men när man kommer som en ung svensk med mössan i hand då, så där, hur, är det så att man liksom, ja men du får liksom någon slags provanställning här, eller hur funkar det?
Ja, men när jag var ju och gjorde en sån här stagiär som man kallade det, till att börja med då, där du får en, ja men en viss period som du är där, du får inget betalt, men du gör det för liksom erfarenhet och sådär. På då en restaurang som heter Per C på Manhattan, som är trestjärnig. Och det här var ju precis efter vi hade tävlat då. Så det här var ju våren 15. Så sjukt, man börjar bli gammal.
Men då hade du ändå sagt, jag har varit med då som assistent i Bokhus då. Det var ändå lite grann att de såg att du kunde någonting då. Så.
Ja, men jag blev ju liksom inbjuden dit. Sen var det ju ingen som jobbade i liksom köket i driften som visste vem jag var eller att jag hade gjort det liksom. Men jag kom väl ändå dit så här, jag ska inte säga att jag var kaxig, men jag kom ändå dit och var så här, fan, jag har ju tävlat typ på Kyssling.
Och så fick du bara skala schalottenlök en hel månad eller?
Ja, men så här, jag kommer ihåg så här, första dagarna så är det ju ingen som pratar med liksom. Det är ju så här första testet liksom, att det var så här, och alltså ska jag säga så att det har säkert förändrats nu liksom, men ja, men prata inte med en och så här, ge den gärna fel instruktioner för att någon annan ska kunna komma och säga till dig att, och där är det ju så här, en tillsägning där är ju inte så här, du fan, tänk på att göra så här sen, utan det är lite mer så här, vad fan håller du på med, din jävla idiot liksom. Ja. Men sen så här, jag kom in i det där ganska snabbt, jag tyckte det var väldigt roligt liksom, men som sagt, väldigt höga krav, och där är det ju en helt annan företagskultur, arbetskultur också. Där kan du ju sparka någon på dagen liksom. Och det gjordes ju under den perioden jag var där, såg jag ju i alla fall två stycken som säger mig bara till dem att nej, men du, det här, du kan ju inte stå här, flytta på dig. Det kommer någon annan liksom. Vi kallar upp någon annan på studs. Otroligt hierarkiskt liksom, att det verkligen är så här. Du ska göra din station och sen så vad som händer runt omkring den, det ska du strunta i liksom.
Men hur är det på Francén då? Det kanske inte du vet, men är det...
Nej, men det vet jag inte. Men jag kan ju tänka mig att det är alltså, absolut en plats där det ställs väldigt höga krav. Men jag tror inget annat än att det är liksom en väldigt bra arbetsplats liksom. Alltså så. Och sen så såklart, på alla arbetsplatser där det ställs höga krav kommer det ibland liksom vara bättre och sämre dagar liksom.
Vad är det sjukaste du har upplevt i ett restaurangkök då?
Ja, alltså...
Ge oss the juicy details nu.
Ja, nej men... Alltså det är ju så här, just Per se var ju mycket ändå så här att de kunde liksom... ja, men där var det ju någon som fick gå på dagen för att han kom in så här klockan 6 på morgonen med ladd under näsan och var full liksom.
Wow.
Sånt där var ju lite så här, man bara...
Ja, för frågan är vad som är vad. Om man tar ladd för att han jobbar i ett kök eller att han... Ja,
ja, och om han var liksom, hur man kunde bli så full och ändå... Det var liksom mycket, mycket frågor, inte så många svar, för det var ju bara så här, ja, ut med dig liksom.
Men då låter det som ett rimligt avskedande då.
Ja, men det får man säga var det mest liksom rimliga, att så här, du sen att någon annan så här överstekte en fisk och också fick sparken, då undrar man lite vart konsekvensnivån ligger liksom. Men sen så här, de sjukaste grejerna är nog kanske inte just att säga, för så här, men jag har sett folk fulla på jobbet i Sverige också liksom. Men de sjukaste grejerna är nog mer så här grejer som man i efterhand kan tycka var jävligt roliga liksom. Alltså i att där och då var det kanske bara, kanske inget man reagerade på, men sen när man ser, eller så reagerar man på det på ett helt annat sätt, men när man ser tillbaka på det kan man ändå vara så här, ja, fan vad kul det var när det här hände liksom. Så här, man har, ja, man har kört så här cinnamon challenge här, äta en matsked med kanel och sådana grejer på liksom ställen som är jättekonstiga, eller när det har varit så här, när någon har blivit skitarg och kastat grejer på en, så man kan vara i efterhand bara, ja, men det där var rätt skoj ändå liksom.
Ja.
Alltså där och då fruktansvärt.
Ja. Men du har aldrig fått någon kastrull på dig?
Ja, men jag har fått mycket grejer på mig.
Har du det?
Ja, men så här, det är mycket. Det beror på vad man tycker, mycket grejer att få kastat på sig.
Ja.
Men, jo, men lite grejer har fått kastat på mig.
Liksom. Ska vi göra en kort lista, vad har du fått kastat på dig?
Ja, men alltså sådana här små liksom bläck, så här, stekplåtar liksom.
Ja, ja.
Det har väl flugit några stycken liksom. Okay. Någon stekspad eller någon slev också. Och sen så här... Någon soptunna har man ju fått sparkad mot sig.
Just det, precis.
Liksom, i så här, och det är också så här, när jag pratar om det här, så här, det var ju absolut länge sedan, men att man är så här, men fan, det var rätt man kan ändå berätta de här storiesna och garva lite. Liksom. Ja. Sen såklart,
men det är ett nostalgiskt skimmer, men det låter ju också som en fruktansvärd arbetsmiljö.
Ja, och jag blir ju alltid lite sen när jag sitter och pratar om det här, att jag vill ju på intet sätt framhäva det här som liksom ja, men som bra och härligt och ett bra sätt att driva företag på. Men också lite så här, också lite kul. Och jag kan ju sitta och prata med då de personerna som har varit med på det här och gjort så här konstiga grejer, och så kan vi sitta och garva åt det liksom.
Ja, ja klart. Man kan, att man garva åt det innebär inte att man approves. Så
nej,
att säga.
Exakt. Så. Exakt. Det måste man ändå vara tydlig med. Liksom. Ja.
Men du, vilka egenskaper skulle du säga är vitala för att bli en riktigt bra kock då?
Ja, men dels så måste man ju vara otroligt lyhörd kring allting egentligen, kring vad det är som händer i liksom ett restaurangkök, för det händer ju otroligt mycket grejer hela tiden och det är väldigt många beslut som ska tas på en väldigt kort tid liksom.
Någon slags simultankapacitet.
Simultankapacitet, jättebra ord liksom. Och sen så är det väl fortfarande så att man måste ju vara beredd på att jobba jävligt hårt liksom. För att om du börjar som ny i ett restaurangkök av en viss kaliber liksom. Det är klart, börjar du jobba på någon sportbar i liksom Åmål, ja men då kanske du kan få komma in och ställa dig på liksom stekspisen direkt. Och ja. Så är det inte mer med det liksom. Nej.
De där början är ju ändå överstekta.
De är ju överstekta när de kommer. Liksom. Ja, exakt, så det är ju spelar ingen roll vad du gör. Liksom. Men just att så här... och jag tycker ju så här... De kockarna som man jobbar med, som man ser har fått liksom en ordentlig uppfostran. Men uppfostran i yrkeslivet i alla fall. Det blir en jäkla skillnad på dem. Liksom. De som ändå fått början. Behöver man inte börja nere i källan och stå och liksom skala potatis i 3 år. Men när man ändå fått börja med att så här, ja, men här är liksom den enklaste stationen, börja här och sen ta dig uppåt. Att man liksom har gjort den resan, för att det märks på de som har fuskat. Mm. Att de kan inte vissa saker. Och sen så här, ja, men smaka mycket, äta mycket. Det är otroligt viktigt att gå ut och äta på restaurang för att bli en bra kock. Liksom. Ja.
Vad får känsla för, jag menar, hur olika smaker sitter ihop och
ja,
trender också?
Och liksom vara väldigt nyfiken i det där. Sen,
men det här med smaklökar och palett och liksom doftsinne och allt det där. Kan man träna upp det eller...?
Ja, men det skulle jag säga att man kan. Sen så finns det ju vissa som är födda med det på ett extremt sätt också. Liksom. En sån som typ Tommy Myllymäki, som jag har då jobbat mycket med. Men så här, han har ju ett smaksinne som är helt... Det är helt enormt liksom. Och han har ju ett smaksinne som jag aldrig kommer få. Oavsett om jag liksom tränar jättemycket för det. Men sen så det går ju att träna upp det till en väldigt bra nivå. Där du i ditt huvud kan börja jämföra saker med varandra. Liksom. Mm. Som att ja, men den här... smakar ju olikt jämfört med den där för att den är gjord på det sättet. Si och så och vice versa liksom.
Det sägs ju att det finns någon genetisk grej kring det här med koriander. Mm. Att bara säga, ja, jag har den här genen så att jag tycker att koriander smakar tvål, typ, ja. Säger vissa då. Men jag har aldrig hört om en kock som inte gillar koriander.
Nej, det har inte jag heller. Så jag tror att så här, men det är väl lite som så här, när man var yngre och man drack sin första bärs. Mm. Då tyckte man inte det var så gott liksom. Och det var så här, men nu
har man ju en sån här tillvänjning, tänker
ja,
du?
Ja, men lite så här, och sen så här, man behöver inte äta något man inte tycker om, men så här, om man äter koriander varje dag i 2 veckor, då kanske du i alla fall kan vara så här, men jag tycker det är helt okej liksom. Mm. Så jag vet inte om det där med den där genen stämmer. Alltså,
nej, jag är så här, jag ska säga, jag böjer mig för vetenskapen. Men ja, jag är fortsatt skeptisk. Ja. Säga. Jag är mer skeptisk inför koriander än inför klimathotet. Ja. Så att
säga. Med all rätt. Och sen ska jag också säga så här, det absolut viktigaste tycker jag i ett restaurangkök. Mm. Eller när man börjar jobba i restaurang på det sättet. Det är ju att ha liksom, och det här är så svårt att förklara, men att ha liksom swagger. Att så här, man ser ju på vissa hur de rör sig i kök och hur de liksom hanterar när det är mycket att göra. Mm. Hur deras tankar går. Att så här, det här är en vass jävel. Liksom. Ja.
Men att man får någon slags flow i köket. Ja. Att man, så här, man vet exakt när man ska göra vad. Och så där.
Men det är någon zon man kommer in i och som är så här, så man ser på dem som har det och man ser tydligt på dem som inte har det också. Ja. Liksom. Och det är också en grej man kan träna sig till med erfarenhet. Liksom.
Men där kan jag känna själv när jag lagar middag. Och det är lite olika moment då. Mm. Håll i dig nu. Det kan vara fiskbullar som ska värmas, potatis ska kokas. Ja. Ärtor ska liksom fräsas upp med kanske lite smör till och med. Ja. Det ska liksom rivas lite pepparrot och sådär till de här fiskbullarna. Så.
För att pappa vill pepparrot till fiskbullar.
Ja, för att jag tycker de är så fadda i smaken. Alltså, barnen älskar fiskbullar och dillsås.
Jag gillar också fiskbullar.
Men då drar jag på lite citron och så river jag pepparrot på faktiskt. Precis på samma sätt som man kör med torsk.
Ja, ja.
Vilket gör att då tycker jag blir en helt annan rätt. Och så svartpeppar på det. Så då, liksom, då blir det lite, jag kryddar upp det. Liksom,
ja,
ja. Ja, du märker att jag kanske, liksom, det här är en ansökan.
Ja, exakt. Det är helt annan,
men, nej, men då märker jag så här, just att i vissa dagar så känner jag att jag har det. Liksom, att vi har koll på allting. Ja. Men det kan vara ibland ett störningsmoment om, vet, om barnen ska berätta om någon grej på skolan samtidigt, så tappar man det här och så okej, potatisen är överkokt, det står någonting i ugnen för länge, att, vet, sådär, det ska lite till för att skälpa den här,
ja, flowet, liksom. Och de som är duktiga på det här, de skälps ju aldrig liksom. De är ju i det konstant, ja. Men precis som du säger, och det är också kul att man kan känna det hemma liksom. Att det är såhär, men nu är jag i den här zonen liksom. Nu har jag koll på min skit.
Precis, man kan leka att man är i Sveriges mästerkock.
Ja, exakt. Men det är väl också så här, det är väl kanske lite mer så man ska känna generellt när man lagar mat. Ja. Att det är så här.
Sen finns det några andra grejer som jag har förstått att det är viktiga i ett restaurangkök. Dels är det något som kallas för mise en place.
Mm.
Och det är ju att man förbereder allting som kan förberedas egentligen, eller hur?
Ja, verkligen. Alltså, begreppet mise en place betyder ju liksom var sak på sin plats. Så, lite slarvigt översatt kanske. Och i restaurangkök förkortas det ju alltid MEP då. Din MEP, hans MEP, MEPen i bestämd form. Och det är väl också en grej som är så här. Jag tror inte folk förstår hur mycket det preppas liksom. Hur mycket tid och i vilka mängder man preppar saker på en restaurang. Alltså kokar du en sås på en restaurang, då kokar du sällan under 10 liter liksom. Ja, men gör du majonnäs på en stor krog, då gör du ju på en 30-40 liter olja liksom.
Ja.
Och att man kan alltid preppa mycket längre än vad man tror. Du kan liksom så här, ja, men ska du laga vad du än, ja, men säg att du ska laga då pyttipanna på fredagskvällen, det kanske inte är det roligaste fredagskvällsmaten, men det är gott med pyttipanna oavsett så här. Om du på torsdagen skär upp din potatis och din lök och ditt kött och så här förpackar på ett bra sätt och ställer i kylen. Det finns ingen som kommer märka att det är, och det är också grejen med mise en place, att det ska ju vara så långt förberett utan att det märks att det är förberett. Liksom. Allt ska ju smaka som att det är nylagat.
Ja. Så men en bearnaisesås mår ju inte dåligt om den står en dag, eller? Eller kör man bearnaisen, den gör man lite...
Ja, men bearnaise brukar man väl göra lite beroende på hur liksom ens service ser ut. Men ofta gör man ju en batch precis innan service. Och sen så om du har en service som är, ja, men lång, säg 4-5 timmar, då kanske du gör den mitt i också mellan sittningar och lite sådär.
Bernays midi.
Ja, och så har man ju också såhär, slått mycket bernays alla minuter alltså, för att det spricker.
Och sen är det ju, det här med clean station är viktigt också.
Mm. Och det är väl också en grej i det här med swagger liksom. Mm. Man ser på dem som liksom verkligen, eller man ser mycket tydligare på dem, så det är väl som allting, man ser mycket tydligare på dem som inte har det. Att det är såhär, ja men fan vad det ser ut. Och det kan ju vara så här små grejer. Och det kan ju verkligen vara så här, jag har ju fått skit för att så här, det ligger för mycket grejer i ens vask bredvid en station liksom. Men så här, vad fan ser det ut så här i vasken för? Ja. Vad håller du på med?
Ja. Men vad ska grejerna vara då? Ska man bära ut dem själv till disken då eller?
Ja, men bära ut, alltså så här, bara liksom se till att ha ett eget system som funkar. Och också så här, allting det här går ju att omsätta till när du lagar mat hemma egentligen. Se till att ha ett system. Se till att ha små bunkar där du lägger grejer. Se till att ha liksom så här en liten bunke med salt och liksom så här. Att allting är så här uppsatt.
Bunkar kan man säga.
Bunkar behövs. Ja. Och i kök har man ju sådana här buppor, kallar ju vi det. Det är ett fint ord för plastlådor liksom.
Ja, just det.
Som är så här, finns i lite olika dimensioner och så här, som ja, men går att stapla, rektangulära, jättefina.
Mm. Men om man har en stor skärbräda, jobbar man trä eller plast eller är det olika?
Nej, men det är väl väldigt, väldigt olika. Mm. Kanske mest plast nu egentligen.
Men om man har liksom, man har hackat någonting på den, hackat gräslök där till exempel, tar man bara sin, vad heter den här slängen, den här lilla kökshandduken och så bara drar man av den och så kör man nästa grej, eller liksom sköljer man, hur funkar det?
Ja, men det beror väl på hur mycket man...
Samvetsgrant svar nu.
Ja, nej, men jag skulle nog liksom så här se till att skrapa bort så mycket grejer som möjligt från skärbrädan med antingen kniven eller ens lilla så här skrapkort, som man också, en sån här grej som jag då lärde mig på per se, att man har alltid ett skrapkort i bakfickan. Degskrapa heter det på svenska.
Ja, Inget visa kortet.
Beror på stämningen. Men ja. Så här. Som du alltid kan skrapa rent i skärbrädor med. Hade jag skurit gräslök så hade jag väl skrapat, torkat lite och sen kört vidare.
Sen kör man liksom. Man kan inte hålla på och diska skärbrädorna efter varje liten
grej. Nej, men det går ju inte. Nej. Alltså så, här, så är det klart. Alltså, så här, du skär ju inte gräslök efter du styckat en fisk. Liksom,
nej.
Så här.
Nej.
Men det är rätt mycket sådär, alltså ja men common sense liksom. Så här, du kör ju inte, du börjar ju inte med att skära kycklingen och sen så går du vidare till fänkålen liksom. Ja, just det.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ni lyssnar på Allt vill att veta. Jag sitter här med Alvin Edberg och pratar om matlagningskonst. Vi var inne på här hur man jobbar i ett kök. Hur pass slaviskt följer man egentligen recept på stjärnkrogarna?
Ja, men, alltså, på vissa saker följer man ju väldigt slaviskt. Liksom. När det kommer till främst när det kommer till ja, men desserter eller så här pastry-delen, bakning. Alltså, när du gör vissa grejer. Men sen är det ju också så här... blir det här lite så här missledande, men så här, hur mycket du än har preppat, det spelar ju ingen roll om du inte kan liksom slutföra det sen i stridens hetta och så här vara lite så här, det här behöver lite mer syra, det behöver liksom så här en gnutta salt liksom.
Är det så att kockar alltid tycker det är godare med lite mer salt än gemene man, eller vad finns det några?
Ja, det skulle jag säga. Generellt liksom.
Hur tänker man då liksom, när man ska skicka ut i matsalen att så här, men jag vill ha jävla så här, bang for the buck när det gäller salt, men ja. Gästerna kommer inte tycka det.
Bang for the buck med salt alltså. Jag tror att grejen är att så här, kockar saltar nog inte för mycket, utan nog gemene man som saltar för lite.
Ah, okej. Okay.
Och sen är också, när du sitter och äter på restaurang så är det väldigt mycket andra saker som händer också liksom. Och du får väldigt mycket intryck av saker du ser, saker du hör, det andra gäster, det slamras liksom så här. Så maten behöver smaka lite mer för att du ska kunna uppfatta den liksom. Och att så här, och det är också en grej som man ska ta med sig hem så här, det här med att alltid avsluta allting med en nypa flingsalt. Vad det än är liksom. Alltså om det är kött eller om det är fisk eller om det är grönsaker, det kommer ju liksom, det kickar ju till. Du behöver liksom en liten nypa flingsalt.
Där är lite extra kachinget.
Ja, men exakt.
Men när vi är ändå inne på det då. Finns det några fler tekniker som du tänker att det är bra att kunna hemma i sitt eget kök som lyfter den från att vara en glad amatör till att bli någon sån här, ja men, kvarterets snackiskock?
Ja, nej men alltså... Vad ska man säga? Ja, men flingsalt-tricket, om man får kalla mig det. Den känns ju given. Att så här kunna ja men lära sig att göra så här en eller två såser och ha dem som sin grej liksom. Sen kan det ju vara så här, det behöver ju inte vara så pass komplicerat att du står och så här köper kalvben och kokar egen fond, utan att du mer så här har dina go-to såser. Det kan ju vara en vitvinsås som du lärt dig göra riktigt bra, eller och en skysås av något slag så här. Det går ju att köpa jättemycket fond och buljong så här liksom. Men så du bara vet att de här två grejerna funkar.
Men om man inte lagar fond på, alltså på fiskben och så, eller på märgben eller styckdelar och så. Tycker du att det är bättre att köpa de här flaskorna med fond än att liksom köra en buljongtärning hemma?
Ja, men jag tycker det finns, nu har de börjat sälja så här tetra med buljonger liksom. Och de är ju mycket bättre än särskilt då tärningarna, för tärningen är ju nästan bara salt liksom. Och de är ju så salta så att det drar till och med jag liksom öronen åt mig, alltså, för de är ju så här. Och jag har också så här stått någon gång hemma om man ska laga någonting, slänger i en sån här buljongtärning, alltså, jag har ju också det hemma liksom. Och det måste man bara, jävlar, går inte att äta liksom.
Men det är så här salt och glutamat typ.
Ja, men det är ju det. Och det, alltså, det här hände ju förra veckan. Så här. Man stod och gjorde någon pasta sås hemma och så bara slängde in en buljongtärning på fly. Så här. Det gick ju inte att äta. Vi fick ju slänga allting. Så här. Det var alltså så här. Vad hände det dig också? Ja, det gör det tydligen. Det var nytt även för mig. Men, ja. Men sen är det också så här. Det går ju att liksom. Ja, men, har du käkat så här en hel stekt kyckling eller något hemma. Spara benen, koka en buljong på. Mm. Då har du en kycklingbuljong. Man kan ju köpa det absolut bästa och lättaste och godaste sättet att koka fond på är om du köper oxsvans. Det kostar ju inte heller någonting. Så rostar man av det. Slänger ni en kastrull tillsammans med lite grönsaker, vatten, låta stå och koka tills köttet är helt mört. Så kan man göra tacos eller något på köttet och du får en sinnessjuk buljong. Liksom.
Ja. Och man kan be om oxsvans i sin skärk.
Jag tror det brukar ligga i frysen, va?
Okej, det fryser.
Ja, för mig. Men det går säkert att be i skärken också. Mm.
Ja, men nu är det jag som åker hem och köper oxsvans, känner jag. Finns det någonting som du har svårt för när du själv går på restaurang?
Ja, men det finns det ju också. Alltså, jag kan tycka så här att när man märker att det liksom inte är, det här är ju generaliserande, men när man märker att det inte är ordentligt gjort liksom. Och när det är så här, bara, ja, men när det är en sås som är lite för tunn eller något sånt där. När det bara är så här, det är lite hafsigt liksom.
Ja, det hade ju bara kunnat hjälpas upp med bara i en klick smör. Så liksom,
ja, men när det är så här lätta grejer som är så här, man bara, men det här hade ju man kunnat, och särskilt när man går på en restaurang som man då så här har höga förhoppningar på och bara så här, fan, det här ser jag fram emot liksom. Och så är det så här, och det kan ju vara så här, ja, men måltiden i sig supertrevlig, men så kan jag ändå sitta efteråt och bara, fan, hade de bara så här gjort den där såsen ordentligt så hade det här varit otroligt. Och sen så tycker jag ju så här, jag är ju en stark motståndare till sous vide liksom. Mm. Och inte i alla fall, men när man går och äter kött på restaurang så man märker det sous videat. Det, alltså, det är typ det värsta jag vet.
Ja, men ska vi förklara sous vide? Det är att man lagar till det liksom i en vakuumpåse liksom i någon slags bad med ganska låg temperatur.
Ja, men exakt. Eller, du vakuumförpackar ju en råvara och sen så tillagar du en i en cirkulator som gör att vattnet håller en exakt jämn temperatur.
Och då är det typ så här runt 65-70 grader. Eller något sånt,
ja,
där.
Alltså det beror väl på. Och det kan ju så här, en cirkulator kan ju vara bra på många sätt. Så här, laga fisk i en cirkulator är jättebra. Men när man då har slängt ner en köttbit för att då få den perfekt medium eller medium rare. Och det är så här, omsätter man det till, om du hade gjort det utan en cirkulator, man hade väl aldrig kokat sitt kött innan man hade stekt det. Liksom. Mm. Alltså, och problemet är att det blir ju mat som är, den är ju död. Liksom. Det händer ju ingenting.
Ja, men okej, men du menar att du märker det på smaken?
Ja, men det tycker jag.
Men hur kommer det sig att sous vide blir...
Fan vad jag kommer bli testad på det här på, ja, någon krog.
Exakt. Start, men hur kommer det sig att sous vide ändå liksom blev så stort då, tror du?
Nej, men som sagt, det finns ju användningsområden för den också som absolut är bra, men sen så tror jag väl det handlar om att, ja, men en liksom kompetensbrist på krogen liksom, och att det är så här, fan, vi måste safea upp den här produkten för att vi har ingen som kan steka 60 entrecôter på en kväll och se till att de sitter hela tiden varje gång liksom. Utan man bara, nej, men, och här har vi ju en hjälpreda.
Just det, men det blir ett säkrare sätt att laga köttet på, men det blir också lite tråkigare kan man säga.
Ja, och så här, jag äter ju hellre ändå entrecôte som är överstekt x antal grader än den här perfekta kokta entrecôten som man har liksom cirkulerat och sen gett stekyta.
Ja, men kanske inte en well done entrecôte.
Nej.
Men då har du alla sidan den här fantastiska Maillard-effekten på ytan där, va?
Ja, exakt. Och Maillard är ju gott. Också en grej till hemmamatlagen. Man är inte rädd för stekyta. Stekyta är lika med smak.
Ja. Men det är intressant när det gäller burgare. Från att för några år sedan, då ville man ha en juice i mitten. Det skulle vara stekyta, så skulle det vara liksom ganska juice i mitten när de här nya burgartrenden kommer med flipping och sådär. Men nu är de här, när man pressar köttet.
Ja, exakt. Smash.
Smash burgers. Där det är bara en Maillard-effekt egentligen.
Ja, alltså jag är ju ingen stor burgarkille, måste jag säga.
Är det så?
Alltså så. Nej, men jag kan tycka att det är nice att så här käka en... jag gillar ju Donken. Liksom. Jag tycker att så här, käka en hamburgare på Donken. Och jag försöker också förmedla det till min dotter nu. Då, att så här, det här ska vara en lyxmåltid. För att hemma, vi kan käka vad vi vill hela tiden. Men vi kan ändå så här, äta jävligt trevliga måltider hemma. Mm. Men när vi går på Donken, det är liksom den högsta lyxen. Liksom. Att så här, köpa något som är helt färdigt och som man bara så här... Det kan man ju fortfarande unna sig ibland när man är lite bak. Så här, går ner till Donken och bara... Det är så jävla gott alltså.
Ja, jag håller med dig. Det här, jag ska säga att det här avsnittet är inte sponsrat av McDonald's.
Nej, inte än.
Apropå sous-vide och andra grejer då. Så i matlagningsprogram så ser man ju ofta att folk håller på och gör liksom så här egen pasta. Man står och bara, Det är alltid något fel med pastamaskinen. Eller de kan inte hantera den. Mm. I alla fall inte i Sveriges mästerkock. Det är liksom fel... Man ska ju pressa den hårdare och hårdare.
Ja, nej, men jag fuckade ju också upp på pastatävlingen i Kockarnas kamp.
Var det så?
Ja, men jag... Och där
var det för att du har gjort för lite pasta? Eller?
Ja, alltså, det är det väl. Man har väl typ alltid gjort för lite pasta, oavsett hur mycket man har gjort. Men där, alltså, om du inte sätter degen direkt, och där gjorde man det på frihand också.
Ja,
liksom.
Ja.
Om inte degen sitter direkt, då är den liksom omöjlig att rädda.
Ja, det måste vara liksom helt rätt konsistens.
Liksom. Ja, det måste liksom så här... I alla fall när du kommer till en viss... När du så här knådat ihop den tillräckligt mycket. Om den inte är bra då är den omöjlig att rädda.
Ja,
okay. Liksom.
Ja. Men när det gäller pasta så tänker jag så här... Nu köper man i butik, kan man köpa färsk pasta inom citattecken. Då. Ja. Alltså det är en färsk pasta. Men, och den kokar man. Och den tagliatellen tycker jag smakar pecka.
Ja.
Däremot så torkad pasta, alltså linguine eller sådär. Då får man ju till den här al dente grejen som man vill ha på pasta. Verkligen. Så jag förstår inte riktigt vurmen för färsk pasta, men det kanske är för att jag inte ätit så mycket bra färsk pasta då, eller?
Nej, men det är ju alltså så här, den här färska pastan som du säger, den är ju fan ingen rolig liksom. Den smakar ju, alltså, så här, den här otrevliga konserveringsmedelsgrejen liksom. Konserveringsmedel kan ju vara väldigt gott också, i typ så här rödbetssallad. Halva grejen med rödbetssallad är att smaka konserveringsmedel. Det är ju jättegott liksom. Ja. Men i den här färska pastan då, men sen så här... Om du har ett recept så är det ju inte så svårt att göra pasta hemma. Liksom. Och det kan ju också vara, det är lite mysigt. Liksom.
Jo, då... men jag förstår inte riktigt vad det är som man... För jag förstår om man gör ravioli själv, då behöver man ju liksom de här pastafyrkanterna och göra sin egen ravioli. Men när det gäller bara en sån här pasta med sås...
Ja, men då kan man ju lika gärna köra torkad. Liksom.
Ja, eller hur?
Det finns ingen anledning att stå och göra... Ingen anledning, men det, alltså, att stå och göra spaghetti hemma, varför ska man göra det? Men det är väl också så här mycket att... Finns det ett bra alternativ att köpa behöver man ju inte nödvändigtvis göra det. Annat än för att det kanske är roligt.
Just det. Det tar jag verkligen med mig.
Varsågod. Ta den och spring.
Du är ju intresserad av vin också. Hur ska man tänka när man komponerar en middag med mat och vin? Hur ska de samspela? Det är en stor fråga, jag är medveten om det.
Ja, men det är det ju. Men det finns också så här... Alltså det absolut lättaste men kanske så här tråkigaste svaret är ju så här, om du liksom dricker någonting som du själv tycker om och äter någonting som du själv tycker om, då kommer det ju vara en väldigt trevlig middag liksom. Sen så här går det ju hitta nyanser i allting, att säga, men den här skulle man behöva lite mer så här, vad det nu är. Men en liksom, sen finns det ju vissa kombinationer som är liksom helt givna så här. Om man lagar du vit fisk med smörsås och dricker en fet vit chardonnay liksom, en fet chardonnay. Då är du ju hemma liksom.
Det kommer för att chardonnayen också har smöriga toner.
Ja, eller? Men exakt. Och ju fetare, så här, fetare, mer fatad chardonnay, desto bättre liksom. Det kommer ju alltid vara gott liksom. Ja. Så sådana kort tycker jag att så här, ska man ha en lite mer ambitiös middag hemma så här, spela på de där korten liksom. Kör dem. Och där är det en sak som jag tycker är väldigt roligt när jag har mycket tid över, eller på så här, men det är att gå och fråga personalen på bolaget om så här vintips. För att fan vad duktiga de är. Och de får sällan så mycket roliga frågor. De får mest så här, ja men jag har en budget på 70 kronor, jag vill ha 3 liter vin liksom. Och det är kanske inte därför de liksom lever sina liv där. Men om man istället går in och säger, ja men jag ska laga hälleflundra med vitvinsås och jag kan, fan vi ska ändå ha middag, det är lördag och några goda vänner kommer över och vi ska ändå så här, tänkte fläska på lite, jag har 300-400 spänn. Då kommer de ju så här. Du kommer ju bli kvar hela dagen. Liksom. Ja. Nej, men det, så det stora tipset är väl egentligen ät någonting du gillar och drick någonting du gillar.
Just det. Men om man tar på köttsidan då, säg att man då ja, men en riktigt god köttbit, alltså en entrecôte eller liksom oxfilé med, ja, men säg bara för enkelhetens skull då, med någon rödvinsås och pommes då, eller kanske någon pomanna eller sånt där, lyxat till lite. Vad är liksom, hur ska rödvinet vara då, tycker du? Eller vad dricker du helst?
Ja, men då kan man gå på lite så här, ett inte för lätt rödvin, utan så här, var ganska krallig, för så här, du är ändå, ja, men ofta då stekt eller grillad entrecôte, så här, stekyta, murrigt, rödvinsås också ganska tungt, friterad på tag, kräver ganska mycket av vinet. Så att då går då på liksom, ja, men Bordeaux eller något så här, något lite tyngre, lite saftigare.
Rioja kanske?
Nej, Rioja absolut. Jag älskar ju Rioja. Tycker det är otroligt underskattat alltså. Det är, eller, ja, underskattat så väl.
Det är för folk känner till det i alla fall.
Ja, jag har hört talas om det. Och Italien kan man ju också dricka så här, ja, men där är det nästan ännu lättare med så här, någon Nebbiolo eller så här, Barolo eller liknande. Så där kan man ju gå ganska, ganska heavy liksom.
Ja. Jag var sugen på lunch igen nu alltså.
Och vin. Ja, vin mer alltså. Ja. Det är svårt att prata om vin utan att bara så här.
Verkligen. Det går ju trender i matlagningen. Först var det molekylärt för några år sedan med alltså Bolio där i Katalonien, och sen blev det lite mer back to basic, det var liksom det nordiska köket, och så liksom ett tag så skulle alla laga mat över öppen eld. Vad är det som är poppis idag, skulle du säga?
Ja, men vi är väl kvar lite i eldvärlden, eldträsket, vilket ju är ett superhärligt sätt att laga mat på. Men jag tror väl att så här, nästa trend kommer nog bli mer det här, den ordentligt lagad mat liksom. För nu har vi ändå hållit på, som du säger, med det här molekylära 100 miljoner olika pulver som man skulle ha för att göra så här. Det här var ju lite före min tid, ska jag säga, men jag har ju ändå sett det liksom. Så jag tror väl ändå det kommer bli så här, ja, men koka ordentliga fonder, ordentliga såser, så här, lite mer så här, ja, men klassiska så här franska rätter tror jag att man kommer få se mer av, och att det är så här, maten följer väl också alltid ett liksom tidens tecken. Det är ju liksom ett att äta på restaurang generellt, det är ju kultur liksom. Man kommer ju få se så här, ja, men det följer ju ekonomin mycket, alltså så i hur. Och när världen ser ut som den gör runt omkring, så tror jag att vi kommer titta närmare oss själva. Vi kommer titta mer på svenska råvaror, på liksom så här, ja, men hur man så här har tänkt kring liksom. Och det är väl också spelar väl lite med det här nordiska köket också, fast kanske inte lika avancerat som man har gjort, utan lite mer så här, vi går tillbaka till hur vi gjorde, för att man behöver en trygg punkt liksom.
Just det. Det är både känslomässigt och ekonomiskt kanske.
Ja, men absolut. Och det är väl så här, mat är ju otroligt intressant på det sättet att det följer ju alltid tiden, följer alltid tidens tecken och så här. Det är ju ja.
Men det här med att man kan gå på en stjärnkrog och betala kanske 8000 för så att en 18 rätters plus vinpaket, är det någonting vi kommer att få se framöver, eller den här riktiga foodkulturen på väg lite ner?
Ja, men jag tror den alltid kommer finnas. Det kommer alltid liksom finnas ett visst segment av människor som kan tänka sig att betala den pengen för att gå ut och äta en middag liksom. Vilket det också måste finnas. Så jag tror väl den kommer nog alltid att leva liksom. Det som man skulle vilja se mer av, tycker jag i så fall, är väl så här just att, sen jag bättre än någon annan förstår att man måste ta betalt såklart, men att man ändå ska göra det lite mer tillgängligt för gemene man. För nu är det mycket så, man ser ju mycket på sociala medier och sådär. Då ser man att det är samma personer som går på den typen av restauranger 2, 3, 4 gånger i månaden. Och det är väl fan grattis till er liksom, det är ju skitkul. Men att så här, ja, men ska vi inte försöka vara lite mer inkluderande då? Ska inte så här, Anders och Kerstin ute i Västerhaning också kunna käka en middag på Fransén, men som kanske inte är 18 rätter och 18 glas vin, utan som kanske är 4 rätter och 4 glas vin och kanske kostar då 2000. Ja. Eller, alltså,
men man ser ju ibland alltså, kockar som har haft en så här, stjärnkrog med stjärnor i Guide Michelin. Som säger att men nu vill vi liksom gå lite back to basics. Så startar de en ny restaurang som inte har några stjärnor. Där de kan liksom slappna av lite, känns det som, på något sätt.
Jo, men jag tror väl att så här, det svåraste i det där, nu har jag ju aldrig drivit den typen av restaurang, så jag ska inte sitta här och säga att jag vet exakt, men det svåraste är ju liksom att vara på den nivån och att behålla nivån liksom. Att, så här, att inte ha några stjärnor men vilja ha en stjärna och sträva mot det, det är ju en sak. Men sen att ha en eller två eller tre stjärnor som väl garanterat då är det svåraste. Att så här, ja, men, för då måste man ju hela tiden ligga på en viss nivå och du kan ju inte ha, en dålig dag. Det existerar ju, det kan man ju inte ha på någon restaurang kanske, men det finns ju ändå så här grader i helvetet.
Ja, och O'Learys på i Malmö central kan du ha.
Ja, jo, där kan du gå in och ha så här
en halv kast.
Ja, jag känner inte för det idag riktigt.
Nej. Och folk kommer ändå, ja, vilken god burgare. Vilka svenska restauranger är du mest imponerad av just nu?
Oj, jag är imponerad av alla som driver restauranger, eller på att säga. Men jag tycker att det är imponerande med de här ställena som ligger ute i, vi bor i Aspudden, och ställena som öppnar utanför tullarna och gör roliga grejer. Bar Libertin i Aspudden, där är vi typ 3 gånger i veckan, så det är så om man går dit kan man träffa mig också. Gaia i Midsommarkransen, också superhärligt. Ja, men Solen, som då Adam och Albin, inte jag, Albin. Utan stor,
en annan Albin.
Ja, stor Albin, som vi kallar honom internt.
Jag tror jag skryter, jag var på Solen igår.
Ja, trevligt.
Jag satt i baren.
Ja, men det är väl nästan trevligare.
Ja, men jag tycker nog nästan det. Alltså, Solen är, för er som inte har koll på det, det ligger i Slakthusområdet i Stockholm. Och det är en ganska nystartad restaurang, men otroligt. Och de blev till och med nominerade, inredningen där blev nominerade på den här kulturgala häromveckan.
Väldigt, väldigt vacker restaurang. Väldigt stor restaurang.
Ja, och häftig på något sätt. Men just att sitta liksom i en bar, på en bra restaurang, men att sitta i baren och liksom beställa in något glas vin eller en öl och sen så få in smårätter, det är ju höjden av lycka på sätt.
Ja, alltså verkligen. Och att, och det ligger ju också så här lite utanför, men har ju gått hur bra som helst. Sen så tycker jag ju att så här, ett ställe som Sushi Cho ofta är ganska underskattat liksom. Vi hade våran bröllopsminne till och med.
Kan man säga. Fantastiskt.
Ja, det var.
Men det är ju liksom next stökigt. Level sushi.
Ja, men det är det ju. Och det är ju liksom, om man inte vill, eller alla vill väl åka till Japan, men om man inte kan åka till Japan, men ändå vill komma så nära som möjligt matmässigt, då ska man ju gå dit liksom.
Mm. Vet du vad vi gör? Vi lägger upp en lista i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Då kommer de här krogarna vara med, så kan du få lägga till fler.
Ja, det kommer komma fler. Ja,
bra lista. Den här podden heter ju Allt du velat veta.
Mm.
Har du något ämne utanför matlagningskonsten som du är nyfiken på, som du tänker att det här kanske kunde bli ett kul avsnitt?
Ja, det där har jag ju funderat lite på. Jag har hört att frågan har liksom dykt upp, och sen är jag ändå så här, du har gjort några avsnitt nu. Så det är så här, jag är väldigt historieintresserad, men så tänkte jag säga bara andra världskriget liksom, men det fanns ju. Men en sak som jag har funderat mycket på, inte bara inför det här, men generellt, är ju det där, och det här blir lite luddigt kanske, men det där när man skriver en hitlåt, om man då fattar att den sitter direkt.
Mm.
Så tänker om man kan göra någon så här, och jag vet inte, alltså kanske svårt att få hit Bruce Springsteen liksom, men
Per Gessle,
Mauro Scocco, alltså så, Peter LeMar, alltså så, de skulle väl ändå kunna hänga här en timme och bara så här prata om det där när de har skrivit en viss låt.
Ja, när man eller känner ett album, att det, liksom, eller när man har, känner att hooken fan det sitter som en smäck liksom.
Och så. Om det är så här, om de står där i studion och så bara antingen så här bara jävlar vad den satt, eller så här, ja hörni, tack för idag, så här, vi får se hur det går.
Ja.
Det har jag funderat över ganska, när man hör de här riktiga banger-låtarna.
Just det. Men det där är verkligen intressant. Antingen så tar man någon hitmakare, eller också tar man någon så här kunnig person.
Ja, men exakt.
Gradvall eller någon sån här.
Ja, det är ju perfekt ju.
Ja. Men du, alltså så här, hur man gör en hitlåt tycker jag är ett jättebra ämne.
Ja, bra.
Albin Edberg, tack snälla för att du ville vara med i Allt du velat veta.
Tack själv. Tack så jättemycket.
Ja, nu blev man lite hungrig va? Albins lista över favoritställen, den ligger i avsnittsbeskrivningen. Och kolla gärna in Albin och Johan Hurtig-Wagrells väldigt underhållande YouTube-serie King i köket. Du hittar den där YouTube finns. Vi som gör den här stundtals välsmakande podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.